Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Men det här är väl bra nu då?
Jag tror att det här är bra. Men vad säger du? Mm. Vi kör då.
Vi kör.
Ja. Det här är ett annorlunda avsnitt, för istället för ett möte i en lugn och ombonad miljö sker just dagens samtal på en av de mest stimmiga platser man kan tänka sig. I en timme ska vi sitta tätt intill varandra, nästan gömda bakom mikrofonerna med varsitt par hörlurar på huvudet. På ett sätt är han van vid uppmärksamhet, jag van vid att ständigt stå i rampljuset. För han är ändå en av landets kändaste människor. En av de där få offentliga personer som nästan alla har en uppfattning om. Det började redan för över 10 år sedan då han drev den omtalade sajten Stureplan.se. Snabbt gick karriären vidare och snart hade han landets största blogg på Aftonbladet. När den lades ned startade han sedan landets största podcast tillsammans med kollegan Sigge Eklund. Och idag är han en av landets mest lästa krönikörer i Expressen. Ja, det borde kanske inte vara något problem för honom att bli intervjuad på bokmässan i Göteborg. Ja, inför en stor publik med mässorlet i bakgrunden. Ja, att där prata om sitt liv och sitt skrivande. Men ämnet för det här samtalet är annorlunda. Det är på djupaste allvar. För den roman han nu har skrivit om sin mamma, den har öppnat en dörr på vid gavel. Det är en dörr in i det allra mest intima, där mörker, hemligheter och en stor smärta ligger gömd. Jag heter Erik Skylt och det här är 60 minuter från Expressens scen på bokmässan i Göteborg. Dagens gäst är Alex Schulman. Du och jag befinner oss ju i en ganska speciell situation just nu.
Ja, vi måste väl ändå benämna detta.
Ja. I våra huvuden är vi ensamma.
Ja, det var det du sa till mig att vi skulle tänka på innan vi gick upp på scen här. Ja. Mm. Men det är ju svårt, måste man säga.
Det är svårt. Men jag gav dig ett par hörlurar.
Ja.
Jag hoppas att du hör dig själv väldigt bra.
Mm.
Kan vi komma på några knep för att... Alltså ni som sitter här i publiken, ni ska verkligen inte känna er ovälkomna. Men jag kan varna lite att vi kommer försöka bygga någon typ av intimitet här uppe. Det här är ändå en poddinspelning och en podcast tror jag blir som allra bäst när det liksom sänker sig en glaskupa över paret som ska prata med varandra. Jag tänker att vi sitter ju ändå ganska nära varandra.
Mm.
Vi kan få lite ögonkontakt.
Ibland, ja. Även om jag har svårt med det generellt. Och också knäkontakt då.
Ja, just det. Ja. Just det.
Den ligger framför oss på bordet, Alex Schulmans senaste bok, romanen om hans mamma som har titeln Glöm mig. Vi var många som trodde att vi kände honom. Den som läst hans bok Skynda att älska från år 2009 sögs in i en drabbande berättelse där Alex Schulmans pappa, tv-producenten Allan Schulman, stod i centrum. Det var ett naket porträtt av en ung pojke som tillsammans med sina bröder växte upp med en mycket gammal pappa. Vi fick lära känna Allan Schulmans temperament, de koleriska utbrotten och hans kärlek till familjen och barnen. Men det var också en berättelse om att förlora sin pappa vid relativt ung ålder. Den som sedan följt Alex Schulman i texter genom hans scenshower, i krönikor eller i podden med Sigge Eklund, som han även skrivit boken Tid tillsammans med. Vi som följt med på den resan, vi har fått en intim inblick i Alex Schulmans liv. nojor, rädslor, terapisessioner, funderingar kring familj, barndom och egna barn har samsats med utläggningar om karriär, kändisskap och livets mening. Nästan inget har verkat vara för privat. Ja, vi trodde att vi kände honom, att vi kände hans familj, hans liv, hans smärtor och hans drömmar. Men nya boken Glöm mig, den förändrar allt. Och jag minns att jag tänkte det medan jag läste. Inget kommer bli sig likt. Den bild många av oss har av Alex Schulman, den kommer nu i grunden att ändras. Vad står det då i boken? Ja, det är just det som vi ska samtala om här på Expressens scen under en timme. Men i korthet så är det ett porträtt av den familjemedlem som tidigare enbart skymtat förbi i periferin. Här träder hon dock fram i full gestalt, Lisette Schulman, författaren, Sven Stolpes dotter, briljant och bångstyrig, gift med den mycket äldre Allan Schulman och mamma till Alex Schulman och hans bröder. Men vi börjar samtalet lite i en annan ände, nämligen i frågan om hur det känns för Alex Schulman att besöka bokmässan med en så här pass allvarlig bok.
Då tänker jag att det är ju bokmässan ett spektakel där i vilket den här boken kanske inte riktigt passar in. Förra året så skrev jag en bok med Sigge Eklund som heter Tid och som ju var ett spektakel. Lanseringen var ett spektakel som liknade spektaklet bokmässan. Så det gifte sig ganska bra då. Förlaget ville att vi skulle ha ett Alex och Sigge-tåg som åkte ner mot Göteborg och sådär. Och det var ju festligt ju. Den här, att prata om den här boken i den här miljön är ju inte lika självklart, tycker jag.
Nej. Jag fick faktiskt en tanke när jag läste den för kanske 3 veckor sedan att vi skulle ställa in dagens samtal. Jag kände liksom spontant att den här boken är för allvarlig att prata om på en scen där det stojar i bakgrunden. Det finns ett mörker i den. Som jag, som har följt det länge, tycker jag har liksom sett i vissa glipor i din person och det du har gjort. Men här får vi stirra rakt in i det mörkret. Mm. Fullt ut.
Ja, så är det ju. Ja, verkligen. Nej, men det är ju... Nej, men det är ju så att jag fortfarande ju inte ens kan... prata om boken liksom speciellt bra med folk som jag känner mig bekväm med, och därför så blir det ju såklart extra svårt att göra det. Alltså jag känner mig inte obekväm med dig, Erik, men jag menar bara att på den här scenen och så här, det är ju en bok som ju handlar om allting som är jag på något sätt, som ju förklarar mig väldigt mycket, och därför så är den ju väldigt viktig för mig på något sätt, om du förstår vad jag menar. Men jag hade inte någon tanke. Jag tänkte, när jag fick höra att vi skulle göra den här intervjun, så blev jag ju glad eftersom jag följer din podcast väldigt noga. Jag har lyssnat på alla avsnitt sådär. Så jag hade aldrig någon tanke på att vi skulle ställa in det. Däremot så tänkte jag, hur ska det här gå? Alltså hur ska ett snabbt samtal gå till? Det tänkte jag ju.
Men jag har några idéer på hur vi ska få den här bubblan att bildas kring oss. Och bubblan kanske innesluter publiken också, som blir tystare och tystare, mer koncentrerade, öppnar och öppnare
för dina ord.
Nej, det tror jag absolut inte. Så jag tänkte ändå börja i, egentligen kanske inte i boken, men ändå i en väldigt allvarlig fråga. Är du fortfarande lika rädd för döden?
Ja, det är ju. Det är ju så att jag... ser på döden som någonting väldigt definitivt, ja. Alltså jag tror inte på ett liv efter detta. Tyvärr. Och det gör ju då, med den inställningen så blir det ju väldigt kort tid som man har på sig. Alltså om man betänker det som är, allt som har hänt innan och allting som kommer att hända efter den här lilla blinkningen som man då existerar. Det blir ju väldigt deppigt, ja. Alltså inte bara det, utan det blir ju, det är ju som att man står på en avgrund och tittar ner när jag på riktigt tänker på det. Så att jag minns när jag frågade pappa någon gång mot, när han var gammal. Då hade jag börjat känna dödsångest själv. Jag kanske var 20 år. Och då frågade jag honom, med åldern så måste det vara så att dödsångesten, att den minskar. Att man öppnar famnen för döden eller att man accepterar det. Och då tittade han på mig och sa han, det blir bara värre och värre för varje dag som går. Och det var ju inte så trösterik då. Han var ju inte så trösterik i det fallet. Han hade ju inget emot att lämpa över sin dödsångest på mig, så att säga. Så att, och han hade också rätt, ja. Det blir ju värre och värre för varje dag som går.
Men när du tittar ner i den där avgrunden, vad är det då du ser?
Ja, det är ju då den stora meningslösheten i att finnas till. Och den är ju liksom obegriplig och otroligt sorgsen.
Tror du att det finns någonting som kan bota den sorgen?
Nej, jag vet inte. Jag märker ju att dödsångesten ökar när jag mår dåligt på andra plan. Så att jag tror att ett allmänt välbefinnande och sådär, alltså, det gör nog att det känns som att dödsångesten ibland är en sista utpost, alltså, i fråga om ångest. Alltså, jag mår dåligt, så visar sig då det här illamåendet på, alltså, i hur dåligt jag känner inför döden och sådär. Så att det är liksom, det fluktuerar lite fram och tillbaka. Men jag tror aldrig att jag blir av med den helt och hållet. Det tror jag inte. Det är ju, men däremot så är det ju så att jag tvingar mig ju själv att koppla bort den med barnen. Därför att jag vägrar att göra det misstag som pappa gjorde. Så att men till exempel med min flygrädsla är ju i stort sett borta nu. Därför att jag har helt enkelt bara tagit bort den ur systemet. Det går inte. Jag kan inte sitta och gråta inför mina barn på flygplan. Jag tänker inte göra så mot dem. Därför så har ju barnen gjort att jag i alla fall har kunnat liksom parera det. Men det är fortfarande så att jag vaknar på natten av mitt eget skrik.
Är det sant?
Ja. Och att min fru ibland säger att jag får sova i annat rum därför att våra barn kommer in till oss, och då vill inte att mina barn ska vakna av sin fars ångest.
Och varför skriker du?
Det är alltså insikten att du snart är borta. Hur kan du inte skrika? Alltså, vad fan, det är du som är sjuk.
Varför skriker inte alla hela tiden?
Ja, exakt. Det är det som framstår för mig som allt mer obegripligt, att folk inte liksom spårar ur, kollapsar.
Men tänk om de gör det då? Att alla skriker på sitt sätt.
Ja, men är det verkligen så? Det känns ibland som att liksom dödsångesten är någonting som träffar en människa någon gång i en busshållplats. Och så vandrar man vidare i livet och fnissar till. Och så kommer det tillbaka på dödsbädden. Alltså, jag frågar mig varför folk inte liksom, varför vi inte här i den här salen hör ångestvrålen överallt. Alltså, det hade ju varit rimligt ju. Att folk inte i större grad, högre grad, känner fasan som jag.
Men jag tror ju, det här kommer låta väldigt pretentiöst, men jag tror ju att litteraturen när den är som bäst är det skriket fångat i luften och tryckt ner i
en. Nej, men det tycker inte jag är pretentiöst. Det tror jag är helt sant. Mm. Verkligen. Mm.
Vad säger du om dina barn ställer frågor om döden?
Nej, men jag försöker vara uppriktig och jag öppnar ju för en möjlighet att det finns ett liv efter döden. Min dotter är väldigt intresserad av Jesus nu, tyckte jag att det var ju oschysst det som hände med honom och sådär. Och då säger jag att en del tror fortfarande att han var Guds son då, och en del tror att det inte var så. Så att, och då har ju hon då valt att tro att det är Guds son, för det är mer trösterikt ju. Så att hon är ju då troende på något plan. Som du. Där har ni någonting gemensamt, du och min dotter.
Jo, men det är ju för att jag fortfarande är bara 6 år.
Ja, jag menar det.
Och när jag insåg att den 6-åringen fortfarande bodde i mig och att jag kunde få kontakt med den. Ja. Det var då ropet och skriket i natten liksom tystnade.
Ja. Var det så?
Ja, absolut. Det var så precis. Men du har nu förlorat din pappa. Det är 10 år sedan kanske.
Ja, det är 13 år sedan.
13 år sedan.
Nästa på dagen, det var 13 år sedan och en månad. Mm.
Och sen så har din mamma också gått bort. Mm. Så du är äldst på något sätt. Förutom du har en storebror också. Ja. Men du tillhör den gamla generationen i din familj.
Den som ska dö näst, ja. Mm. Just det.
Exakt.
Tack för att du påminner.
Ja, men hur känns det?
Nej, men att vara... Det hade ingen förberett mig på att vara utan hur det var att förlora båda föräldrarna. Jag var inte beredd på det. Alltså att förlora min mamma var ju som att förlora min pappa igen. Det var märkligt alltså. Jag minns att det var jävligt omskakande för att jag hade läst någon text om att förlora sina föräldrar var som att förlora... Att vara ett fotbollslag som förlorade båda sina mittbackar. Tyckte jag. Jag vet inte vem som skrev det. Har du koll på det?
Alltså, när det gäller fotboll alltså.
Ja, så är det inte du. Nej.
Det mittback säger inte mig så mycket.
Nej, men mittback är ju avgörande då för att kunna spela fotboll.
Okay. Är Zlatan mittback?
Nej.
Han är inte avgörande alltså.
Men är du dum i huvudet eller?
Skoja.
Okej. Och jag kände ju inte det, men däremot så kände jag att det var som att man dansar i liksom i ring så här, på midsommarafton och så har man har sina barn här i handen och så har man sina föräldrar här och det är livet, så dansar man, men dansen är livet och så bara i dansen så bara försvinner liksom sina föräldrar, det är helt det är obegripligt och man dansar och man bara var är mina föräldrar någonstans. Dansen fortsätter ju tyvärr. Och det liksom går fortare och sådär. Och det, är liksom, så det känns som att hela livet, man har inte balansen kvar. Någonting som bara fladdrar löst i livet. Och det var jag inte alls beredd på att det skulle vara så omskakande. Att då under att förlora sina föräldrar så ung som jag ändå var. Alltså, båda dog ju för jag hade fyllt 40 år. Alltså det var... Nej men... Otroligt. Alltså jag hade inte förväntat att det skulle bli så starkt. Och också att pappa kom tillbaka till livet. Jag minns när vi dagen före mammas begravning var vi hemma hos mammas lägenhet och skulle liksom, du vet, titta på sakerna innan det kom en budfirma och tog bort allting till sopen. Alltså ville vi ha någonting. Så vi stod där och tittade och så ville ha den här ljusstaken och sådär. Och då så kände jag att vi blev osams om en sak. För vi hittade ett brev från mamma där hon berättade hur hon ville ha begravningen och det var ju alldeles för nära inpå. Och då blev vi osams då, bröderna emellan. Hur skulle vi göra? Skulle vi följa mammas liksom, vilja eller skulle vi fortsätta som vi hade planerat? Och då var min första reaktion, det här måste pappa bestämma. Så jag liksom lyfte luren nästan för att ringa pappa. Det hade ju inte... Du vet hur det är när någon nära dör så, eller det kanske du inte vet, men när pappa hade dött då lyfte man ju luren det första halvåret ibland i en reflex när man gick in i en bil eller sådär. Och sen så bara dog ju hela systemet och man förstod att jag kan inte nå honom. Men sen försvinner det. Men 13 år senare så kom det tillbaka, ofta då, under den perioden, att jag måste ringa pappa. Så det var väldigt speciellt att det hände.
Men vilken tröst har det inneburit att skriva om dem?
Trösten är väl inte rätt ord. Men däremot har jag ju i min sorg varit feg. Eller jag vet inte. Jag har i min sorg... Eller det har varit en icke-sorg väldigt mycket. Att jag har skjutit ifrån mig. Jag minns när pappa dog så gick jag in i ett... Vi arbetade väldigt mycket. Jag översatte, undertextade tv och film. Beverly Hills bland annat. Och då satte jag mig och jobbade fram till 3 på natten för att inte tänka på pappas död och sådär. Att skriva om det gör ju att man tvingar sig själv. Det går ju inte att fly undan det. Utan när man sitter med sin text, då är det omöjligt att inte göra någonting annat än att tänka på det och att gå igenom det. Så att i den meningen så är det ju ett sorgearbete såklart på något plan, eftersom man ju ändå tvingar sig själv att gå igenom det. Så att, ja, om du förstår vad jag menar.
Vad tror du din mamma hade tyckt om boken? Glöm mig.
Ja, jag tänker på det en hel del. Jag tror att hon hade varit väldigt omskakad, därför att jag tror inte att hon hade kommit ihåg så mycket av de här sakerna som jag beskriver. Alltså, de här minnena som jag har gått igenom så många gånger de senaste 30 åren. Jag tror inte att hon kommer ihåg det. Jag blir perplex nu, för jag var nämligen på en signering. Då kom det fram ett medium till mig och sa: hej, jag är ett medium. Jag har kontakt med din mamma just nu. Hon vill säga några ord.
Vad sa hon?
Vill du höra vad hon har att säga, frågade hon då. Och då tänker jag då, jag kommer att tänka på den här historien när Paul McCartney fick ett... Det ringde på hans dörr och det var en kille som sa att: hi, I'm Jesus Christ. Och han, Paul McCartney, tänkte då att det är det antagligen inte. Men det skulle ju kunna vara det. Alltså, det finns en liten chans då. Och då vill inte han vara den som säger nej till Jesus då. Så han släppte in Jesus och de tog en kaffe. Och sen så åkte de iväg och spelade in When I'm 64. Och han fick spela maracas i studion, Jesus Kristus då. Det är en, och då tänkte jag på honom.
Du kände samma sak här.
Ja, men antagligen så är det ju inte så att hon har kontakt med min mamma. Nej. Jag tror inte på det där. Nej. Men det skulle kunna vara så. Och jag vill inte liksom... Alltså jag sa, berätta, vad säger hon? Då blev alltså det här mediet min mamma. Och...
Vad hände?
Nej, men det var ju mest... Ja, men jag måste säga att det var det mest... Bland det mest... Liksom, det var värsta övertrampet jag blivit utsatt för i mitt liv. Att en person påstår att hon har kontakt med min döda mamma. Det är ju därför jag hatar religion och vidskeplighet och sånt där. Därför att det där är liksom... Ja, men hon sa då, hon sa förlåt till exempel. Någonting som min mamma aldrig sa. Och jag blev så jävla tagen att jag inte kunde hindra henne. Hon fortsatte att säga saker om att jag menade inte. Det var alkoholen som pratade. Hon sa saker. Och sen till slut så blev hon väldigt till sig, den här kvinnan. Och började gråta. Och då skingrades vi av att det kom in folk som tog oss åt sidan. Då skrek hon... Hon har mer att säga, och gav hon en lapp. Det var ju väldigt, väldigt speciellt, som du kanske förstår. Men förlåt, din fråga var ju då, vad skulle hon säga? Och då hade jag faktiskt pratat om just detta i det här samtalet innan. Och då tror jag, och då berättade jag, då återgav jag då ett minne som jag skriver om i boken, när mamma skulle tapetsera om i vårt barnrum med elefant, eller list med elefanter i taket. Jag och min bror fick titta på om vi var tysta, så där, för det var svårt att tapetsera, och vi stod där och tittade och det var, blev så fint då. Och sen så tapetserade hon då, och när hon var färdig så var det en glipa då mellan två tapeter, så man såg den gamla tapeten mellan då, och då så sa min bror Niklas: där, mamma, har det blivit fel. Och jag förstod redan då att det här är så här, det var inte bra att Niklas sa så, för nu är det fara. Och då blev hon då rasande och rev ner alla tapetvåderna och kastade dem liksom i någon stor hög runt oss, en efter en, i ett utdraget raserianfall. Och sen så lämnade hon då rummet. Och det här återgav jag då. Och då sa jag att jag trodde att mamma skulle komma ihåg det. Den här med händelsen som jag har tänkt på så mycket, den finns inte i hennes liv överhuvudtaget. Mediet sa då att jag minns tapeterna.
Vad tror du din mamma skulle tycka om titeln på boken? Som alltså är Glöm mig.
Jag tror inte att hon skulle ha några synpunkter. Alltså det är en otroligt märklig fråga, tycker jag. Men, eller vad menar du? Varför ställer du en sån fråga? Jag var nyfiken nu. Jag vill inte... Den titeln på boken är väldigt speciell för mig, därför att det är ju, Glöm mig var ju uppmaningen som jag fick från min mamma genom min barndom och ungdom och liksom vuxna ålder. Alltså, också som 35-åring kunde jag få sms mitt i natten där det stod glöm mig. Och det är ju då hennes vilja att, ja, att få vara i fred med sitt drickande alltså. Det är ju hennes sätt att välja alkoholen före mig. Men det är ju också så otroligt starkt eller obehagligt för en son att liksom få ett sånt meddelande. Yeah. Så att därför så jag tycker att den titeln är, jag vet inte, jag tycker att den gör mig illa berörd på ett sätt som inte boken gör.
Nej, men det är ju därför jag ställer den frågan också, för att allting finns ju egentligen samlat i de orden.
Ja.
Och de, i där finns också en förhöjning av hela hennes liv. Det är ett stråk som blir synligt i de orden. Men här, jag känner att vi behöver få med oss lyssnarna och åhörarna här in i din familj. Och då ska jag säga så här att jag har ju följt dig väldigt, väldigt länge på avstånd. Vi har sett, så jag har intervjuat dig några gånger, men till största del så har jag, precis som många andra, följt dig som en medial person. Och jag tyckte länge att jag förstod vem du var. Jag förstod pappan, jag förstod relationen till dina syskon, jag förstod det som du tog upp i Älska mig, jag förstod det här narcissistiska draget, jag förstod terapin. Trots det, och då är jag ska inte förhäva mig själv, men man blir lite människokännare av att sitta och intervjua folk ofta.
Men det var det väl antagligen för det?
Jo, ja, det var när jag var 6 år och pratade med Jesus. Men, och det är det jag ska komma fram till. Detta förvånade mig. Jag hade inte förväntat mig innehållet i den här boken. Du hade lyckats dölja det här för mig, för den stora publiken. Och när man läser boken så förstår man att du har dolt det till stor del i din familj också. Och vad du har dolt, det är lika bra att säga rakt ut, det är din mammas alkoholism som var väldigt djup då. Jag skulle, det här kan vi prata om på väldigt många olika nivåer, men jag tycker att det här rent medialt är häpnadsväckande. Jag menar, du måste vara en av Sveriges mest transparenta personer. Det är ju det som gör att vi tycker om dig också. De som borrar sig bortom schablonbilden av dig vet att du, och det är därför som vi lyssnar så intensivt till dig, att du är väldigt uppriktig. Men det här visste vi inte om.
Nej.
Förrän nu. Förrän boken är ute. Vi visste inte att mörkret var så djupt. Vi trodde att det handlade om din pappa. Hans raseriutbrott. Hans sätt att dominera familjen. Men det gjorde inte. Det gjorde det kanske också. Men det här såret var djupare. Så den frågan är, hur kunde du hålla det här borta från alla, både offentligheten och till stor del människor i din omgivning?
Det är ju livsuppgiften, alltså att hålla hemligheten, att den måste bevaras alltså. Det är ju liksom, det är det viktigaste av allt då, det som man lär sig från början, att det här får aldrig komma ut. Det är liksom det innebär slutet alltså. Det heter väl medberoende på ett term som jag tycker är otroligt läskig alltså, därför den är så, ja, den jag tycker inte om den, men jag menar, det är väl det. Jag minns ju när mamma, jag menar, jag var 6 år och eller 5 kanske. Och vi lekte kunna gömma, och vi första gången hittade de här tomflaskorna. Jag gömde mig i mammas klädgarderob. Det klirrade, och sen så öppnade mina bröder dörren för att de hörde då ljuden, och så var jag i ett hav av tomflaskor. Och det här var ju då fiffigt, därför att det gav ju då pant. Vi kunde panta dem då, 1 krona per flaska. Så att mamma smugglade in de här flaskorna i hemmet och vi smugglade ut dem. Och redan där och då, jag är 6 år, så förstår jag att det här är hemligt. Ingen som har sagt det till mig ens en gång. Men det är alltså, det kommer omedelbart så. Det är till och med så att jag inte vet om pappa får vara med på hemligheten. Så att jag liksom plockar undan de glasen jag hittar bakom bokhyllan så att inte ens pappa ska, ska hitta det. För jag vet inte riktigt vad han vet och inte vet ännu. Tänk då på att jag är 6 år. Alltså otroligt välutvecklat alltså. Och hur fort det går. Sen så blir man till slut, eftersom det är det enda man gör, väldigt skicklig på det. Det är därför jag är ju, alltså, på att bevara hemligheten, det är ingen gör det bättre än jag. Jag är otrolig. Och jag menar, det är fortfarande så att jag ju nästan mår illa fysiskt av att sitta här och prata om det där, för att det är fortfarande så att en del av mig känner att hemligheten måste bevaras. Och det är därför som jag vill sitta här också. Därför att varje gång som jag säger det, min mamma var alkoholist, så blir jag lite mindre medberoende alltså. Och det tycker jag är så, alltså, jag blir fri varje gång jag säger det, så blir jag lite friare. Men så att hur det gick till att hålla det hemligt, det är ju för mig inte alls så svårt, eftersom det har varit mitt stora livsprojekt från det att jag var 6 år fram till att jag var 35.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Alex Schulman. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka.
Jag tänkte på det här om dagen bara, att jag har ju haft, tror jag, 5 liksom, längre förhållanden med olika tjejer, och bara en av de 5 har jag berättat om min mammas drickande, och det är min fru. Men jag har ju haft, jag var ju gift förut och sådär, och inte ens då berättat.
Men då måste jag ha sett det.
Ja, men de har sett det, och vid något tillfälle så har de också tagit upp det. Och då har jag svarat med ett raseri som har varit... det är ju att bli attackerad då. Så då har jag svarat med ett fruktansvärd vrede. Som har gjort att de har blivit rädda och inte vet ta upp det igen, ska jag tro.
Och samma vrede möttes ju du av när du tog upp det med din mamma. Eller hur?
Ja, verkligen. Den vreden var ju... Även om den var ju... Ja. Ja, absolut. Den vreden var tystare dock. Det var en vrede som ju var... Alltså... Mammas vrede kunde ju vara uttalad, och alltså, den kunde vara verbal, men den var inte lika läskigt som när den var icke-verbal, alltså när vreden var tyst. När man som pojke fick gissa sig till vad man eventuellt hade gjort för fel och så. Det var ju den bestraffningen som jag tyckte var värst av allting som hände med mig. När man, alltså, jag var ju en liten pojke, jag visste inte vad jag hade gjort för fel, och det enda som man gick runt och funderade på var vad jag har gjort och hur kan jag liksom göra så att mamma inte är arg på mig längre. Den här icke-kommunikationen, den här tysta vreden, som man kände genom väggar alltså hemma när mamma låg i sängen. Det var det mörkaste mörka alltså, i olika skepnader genom barndomen.
Men vad hände med hennes vrede mot slutet av hennes liv?
Nej, jag tror att mamma levde. Hon föddes och levde och dog i vrede. Jag vet inte om det blev någon skillnad även om hon var nykter, för det ska man ju då säga att vi fick ju henne att ta in på behandlingen, så i 2 år var hon nykter, men vreden fanns ju kvar, vilket ju tyder på att det inte bara var att alkoholrelaterat, det var inte bara alkoholen som gjorde att vår relation var mörk, utan det var ju något annat. På många sätt var ju mamma ett offer för en barndom som ju var väldigt speciell. Hon var ju redan som 10-åring i stort sett utknuffad ur hemmet av framförallt morfar, alltså hennes pappa. Hon blev ivägskickad på olika skolor och så att hon blev ivägskickad när hon var 11 år, och efter det så kom hon inte tillbaka. Så att det är väldigt svårt för en person som inte har några föräldrar att veta hur man ska vara förälder. Så att, och därför ser jag också väldigt försonande. Det hoppas jag att du märker i boken, Erik, att jag hatar inte mamma. Jag är rädd för henne, men det finns inte så mycket hat mot henne. De enda gångerna jag kände hat, det var när hon var dum mot pappa, som jag älskade. Då kunde jag känna liksom en helig vrede. Men i övrigt var jag ju fylld av en längtan. Alltså jag ville ha tillbaka henne. Den här mamman som jag visste att jag hade. Som jag ju hade minnen av att jag hade. En mamma som ju var nära mig och som älskade mig. Jag kände att hon älskar mig alltså. Det finns ju någonting i det där. När man känner att det lyser om ens förälder. Jag kände det mycket med pappa hela livet. Och den mamman hade jag, det vet jag. Och jag har minnen av det. Det var ju därför är ju mitt liv är en historia om längtan mycket. Längtan tillbaka till den mamman då.
Boken är ju också en relationsberättelse om dina föräldrar och deras ändå kärlek på något sätt.
Ja, uppfattar du så?
Ja.
Ja, fan vad intressant. Varför att jag...
Även om den kärleken kommer i väldigt små glimtar.
Ja.
Den kommer ju ofta i där alkoholen finns med, måste man ju säga också.
Det ska man säga. Och det är ju också talande. Det är väl antagligen därför jag älskar alkohol så mycket. Och hatar alkohol så mycket. Därför att i de här stunderna när mamma jobbade ju. Och pappa var pensionär. Mamma jobbade i näringslivet. Och pappa gjorde ordning. Att mamma skulle komma hem. Vi städade lägenheten. Jag fick 30 kronor men jag städade övervåningen i den här lägenheten. Och Niklas fick 30 om han städade undervåningen. Och sen så gjorde pappa ordning charkuterierna. Det fanns inga charkuterier då. Men jag menar, det fanns mortadella. Och så fanns det ungersk pixalami. Och så fanns det taleggio. Alltså inte gårdstaleggio som man ju tycker om. Utan vanligt taleggio. Och sen så fanns det också rädisor då. Som man doppade i salt. Och detta hade pappa då köpt. Och räkor ibland, färska räkor. Som kostade ibland 6,90, det var ju bra. Ibland 9,90, då var det dyrt till pappa. Ja, och det här höll han då på att mäcka med. Och jag fick vara med när pappa liksom höll på att ta fram på diskbänken. Och liksom, han gjorde det fint med den här skärbrädan. Han tog fram nubbeglasen. Allting liksom pekade mot den här punkten när mamma kommer hem från jobbet. Och det var ju en gyllene stund då. Och så hörde man då liksom dörren öppnas och en väska släppas mot golvet. Och då kunde liksom kvällen börja. Och de satte sig ner och mamma liksom kom ju med bud från den stora staden också. Hon kunde härma någon som på jobbet som hade varit en idiot. Och hon liksom kunde berätta om olika skeenden och liksom olika saker som hade hänt. Och det var äventyr och det var någon som hade rutit ifrån och det var konflikter och... Och de satt där och åt och så drack de nubbe och öl alltid. Alltid, alltså onsdagar, tisdagar, söndagar. Men det, då var det otroligt. Då ville inte jag vika en sekund alltså. Då fick jag sitta, jag fick vara där. Jag var tyst alltså och lyssnade och liksom hittade signaler på att de älskar varandra kanske. Eller de, det är fint. Alltså mamma, pappa sa jag älskar dig ofta. Och då svarade alltid mamma puss. Vilket jag var ett tecken på att det var inte riktigt så att, som du då säger, att det var kärlek. Men någon typ av, i de här stunderna så var det ändå, för mig var det magiskt då. Och där var alkoholen. Så när jag och Amanda då ses, förlåt om jag vet, men när jag och Amanda liksom, barnen sover eller ja, vi tar fram, jag är ju charkuteriberoende efter den tiden då. Jag är ju galen i charkuterier.
Du är charkens ansikte i Sverige.
Tack, vad gullig du är. Ja, men det finns någon har sagt till mig. Alltså att ja, men jag är rätt duktig på detta med charkuteri. Får man en bra lomo till exempel och kanske har en chorizo från Iberico-grisen och kanske en livarå, en sån där en tung chitos då, med vin på liksom i kvällen när alla sover och det är tyst och en cig och Amanda och prata om dagen som gått. Det är ju otroligt, för att då blir jag barn igen och allting är bra liksom. Det är det som är så jävla speciellt ju. Samtidigt som då alkoholen har ju haft enorma konsekvenser, förödande konsekvenser för.
Men vad är det som får dig att sluta dricka när vinet är framme och charken är framme? Det som din mamma inte lyckades med.
Ja, men jag för det första tror jag att det är någonting kemiskt alltså, som jag bara haft rent tur med. Att jag älskade första glaset. Sen blev jag allt mer ointresserad. Alltså jag tycker det andra glaset är helt okej. Okay, men jag tycker det tredje glaset oftast är ointressant. Så att jag dricker ofta, ganska ofta, men jag dricker nästan aldrig med brusad. Jag har inte varit full på hur länge som helst. Det är det första. Det andra är ju att jag är enormt vaksam på mig själv. Alltså jag är ju väldigt väldigt vaksam på hur jag dricker. Jag kan inte liksom bara ta en öl eller så, utan allting föregås av väldigt mycket tankeverksamhet på ett sätt som ju har gjort att det till och med har blivit nästan ohanterligt för mig.
Du kanske heller inte är lika arg som din mamma var.
Nej, men det där är ju precis, för annars blir det förenklat. Jag håller verkligen med. Jag har verkligen inte ärvt den där vreden som min morfar hade också, som jag hörde när han skrek om oss barnen. De måste sluta böla, skrek han. Han vrålade det här, böla. Det här ordet böla som förföljde mig varje gång jag var hemma hos mormor och morfar. Ja, och sen så mammas liksom ständiga vrede mot världen och mot oss. Den har jag inte. Det är faktiskt sant.
I boken så har du en scen där du är hos en psykolog eller terapeut och gör någon typ av relationskarta. Och då visar det sig att på din pappas sida så är ändå relationerna i liksom släkten, de är hyfsat harmoniska. Men på din mammas sida, där är allting kaos. Och väldigt mycket pekar ändå mot just din morfar, som också var en sån ikon i liksom svenskt kulturliv och omhuldad på så sätt som de här 1900-tals manliga ikonerna är och var. Mm. Jag minns själv hur jag var, jag vet inte om du har varit där på Sigtuna stiftelsen.
Mm, jo, det har jag.
Ja, för där, Sven Stolpe var ju ofta där och jag fick en rundvandring och så kom jag upp i tornrummet, det vackraste. Men liksom, då sa de också att här har ingen ändrat sen Sven Stolpes tid. Här ser det likadant ut. Och det var här det skedde. Det var här han hörde en ängels röst. Det var här han fann Gud.
Jaha, så när han konverterade alltså, det var där.
Det var utifrån liksom. Ja. Sigtuna stiftelsens egen story.
Det var det jag fattar. Ja.
Men man förstår ju liksom den här vördnaden som finns kring honom. Men när du gör den här relationskartan så pekar väldigt mycket på honom som någon typ av mörkrets hjärta, om man får säga så.
Ja, det får man säga. Fast det är säkert så att mörkrets hjärta kan ju vara antagligen också då är hans pappa eller mamma. Han är kanske eventuellt lika mycket offer som min mamma och som jag, men i den här kartan som vi gör så går vi inte längre än så. Då blir han då den första röraren alltså av ondska. Alltså, för mig är det en ond kraft. Mm. Som gör fruktansvärda saker. Det blir ju också tydligt med den här kartan, eftersom när man ska göra, när man gör streck mellan de här olika familjemedlemmarna, så gör man ett rakt streck. Så tror jag att det var. Om det var, om relationen är god. Och om det är svajigt, så gör man en våg så där. Så jag ser på pappas sida, så är det liksom raka, fina streck då. Och på mammas sida så är det liksom oroliga vågor som snirklar sig upp mot den här svenska stolpen då. Vilket ju tyder på att han, ja, han, det var ju där den här, ja, det var i alla fall där vreden började. Det tror jag.
Vi behöver inte gå in på alla de detaljerna, men alltså, han behandlar ju din mamma oerhört illa. Mm. Man lider med henne.
Det gör man verkligen.
På ett helt annat sätt än man lider med dig. Alltså, hennes, det är psykisk terror.
Ja.
Och ändå hade han de här ljusa sidorna. Jag hittade någon gammal citat, eller rätt sagt någon gammal text av dig som är så rolig, att du ger honom någon dikt. Tror jag. Ja. Och så svarar han.
Jag kan det utan
det. Ja, du kan det. Jag behöver inte ens
det.
Ja.
Nej, men alltså, han säger alltså, jag är 11 år och har skrivit en dikt. En parafras på Viktor Rydbergs Tomten. Ja, avancerat. Och då svarar han då. Han kallade sig Krokus Fjärilsson. Alltså det var hans alter ego i sin korrespondens med barnbarnen. Bara det är ju underbart. Mm. Krokus, så stod det bara. Och då sa han då, jag har nu läst, vi har nu haft högläsning av din dikt. Vederbörlig högläsning, minns jag att han skrev, jag förstår inte det ordet alls, för jag var 11 år. Och då skrev han då att om 30 år så sitter du fet och ordensprydd i den svenska akademin och dricker sockerdricka med de andra gubbarna. Och det var ju därför jag ville börja skriva, ju, för jag såg ju det där framför mig. Mm. Tänkte jag att så kommer det ju bli, såklart. Så är det, alltså, eventuellt då.
Det är väl inte för sent?
Nej, jag menar det. Verkligen. Verkligen.
Lisette Schulman, Alex Schulmans mamma. Till stor del har hon fram tills nu varit relativt osynlig i offentligheten. Visst växte hon upp i en av Kultursveriges mest omtalade familjer, gifte sig sen med en av landets största tv-producenter, men i Alex Schulmans berättelse om sitt liv har hon bara förekommit i små glimtar. Men en sån glimt var ändå den blogg som Lisette Schulman skrev själv under några år. Nu med läsningen av boken Glöm mig går jag tillbaka till den bloggen. Och då är det något som klarnar. Här finns den språkliga briljans, bitskheten och humorn som hennes son beskriver så träffande i sin roman. Men även den djupare tematiken verkar bli tydlig. På ett ställe skriver hon: jag har varit kändis, föddes med det, gifte in mig i det och valde bort det väldigt medvetet. Den raden väcker en paradox till liv. För om Lisette Schulmans liv präglats av orden glöm mig, har det motsatta, se mig, varit det tydligaste stråket i hennes son Alex liv.
Ja, men det är ju någonting som, det är ju en av de stora frågorna som jag har kring mig själv och som jag inte riktigt har, alltså som jag funderar på och som jag pratar med andra om, och alltså jag tror att en del av det är ju att jag som barn vill få uppmärksamhet, och som alla barn vill ju bli sedda och älskade. Och jag fick inte det, och av min mamma i perioder. Och det är väl ett sår som finns kvar. Att i brist på att ha en mamma som älskar mig så vill jag att andra ska göra det. Alltså det kanske är hobbypsykologiskt, men jag tror att det finns, det finns något absolut sant där någonstans. Samtidigt som ju jag kan ju må så otroligt illa av att vara i offentligheten och känna igen mig mamma där också. Jag avskyr ju överhuvudtaget. Alltså jag är ju så liksom socialt livrädd för liksom att synas, att vara, att träffa andra, att vara med, och jag vill aldrig det längre. Jag hade ju en period när jag var med överallt, och nu vill jag inte vara med någonstans. Jag fattar inte vad som har hänt riktigt. Jag är fortfarande liksom omtumlad av det, och du har rätt i det, jag får den här frågan ganska ofta och jag kan fortfarande inte riktigt besvara den, för att den är liksom, det är gåtan till allt på något sätt. Den sitter jag fortfarande och skrapar på lite grann på ytan från olika håll, så där. Försöker få svar på det, men det tycker det är svårt. Det finns också någonting som är i det här själv, alltså det här med att jag gräver så mycket i mig själv, som jag också funderar på, varför gör jag det, som gör en del av det här offentliga också. Varför är jag en offentlig person? Varför väljer jag detta? Varför kan jag inte låta bli att dela med mig av mig själv? Vad är det för märkligt? Vad är det för skada jag har där? Och varför blir jag aldrig av med den? Och då har jag ju tänkt då, alltså nästan önskat för mig själv, att detta är den sista historien. Det här är historien. Mm. Eller allt det andra har varit ett försök som har i någon mening misslyckats. I poddar eller i kröniker eller i romaner, minnesromaner. Och att jag äntligen har då skrivit den där. Att jag äntligen har fått till den. Historien om mig på något sätt. Och att jag då kanske kan gå vidare. För det vore fan skönt att slippa återigen gå ner i den där, alltså i de där mörka minnena. Det är ju inte, alltså jag vet inte varför det, jag skulle gärna vilja slippa det faktiskt. Det vore otroligt skönt. Jag ska ju då säga att jag har ju gått i terapi i 7 år, varje vecka 7 år. Det är alltså många timmar olika typer av terapi, och vecka efter vecka där vi pratat om de här sakerna. Till slut så lär man sig ju saker om sig själv och om beteendemönster och hur man bryter dem och sådär. Sen är jag ju då i grund och botten, tack vare eller på grund av min mamma, väldigt perceptiv. Jag hade en barndom där jag var tvungen att vara det. För att förstå farorna i rummet så var jag tvungen att lära mig liksom, innan och utan, vad som triggade inte bara mamma utan olika människor. Jag kunde liksom förstå att nu kommer hon att bli arg innan hon själv fattade nästan. Alltså jag kunde verkligen se saker. Och det här är något som jag också kan använda på mig själv. Alltså min förmåga att uppfatta människor, den är stark också när det gäller mig själv. Det gör att jag är väldigt, väldigt vaksam på mig själv. Och jag betraktar mig själv och jag tänker på vad jag gör och så där. Och jag har höjt rösten i vrede på 15 år, tror jag. Jag vet inte hur man gör det. Alltså, jag kan det inte. Därför att jag kommer från en barndom där man inte fick göra det. Där man var tvungen att vara tyst för mamma sover och sådär. Men däremot så är jag så här, när barnen skriker, då kan jag, och jag säger, gud, det här är ett dårhus. Då slås jag omedelbart av, vänta här nu, det var ju precis det här mamma sa om hur det var hemma hos oss för 30 år sedan. Jag får aldrig mer säga dårhus. Och sen så gör jag inte det. Därför att jag tänker att det får aldrig hända igen, alltså. Det får aldrig upprepas. Så att jag tror helt enkelt att de här barnen har gjort att jag verkligen är otroligt, otroligt hård mot mig själv. Minsta tecken på att någonting upprepas från förr så straffar jag mig väldigt hårt.
Men vad är det du har sagt hos terapeuten som du inte sagt i offentligheten? Alltså jag menar inte så mycket faktauppgifter, utan vad är det för röst du har funnit där som du inte kunnat använda utanför?
Nej, men det är inte, det finns ju röster där som jag kan använda utanför. en del saker, alltså det som har hänt i min terapi de senaste 2 åren har jag sagt att det får jag aldrig, det ska jag aldrig berätta om någon gång. Därför att det är en del av mitt sätt att läka mig själv, att inte alltid dela med mig av allt. Så det är liksom någonting som vi bestämde tillsammans, att du kan ju säga att du går i terapi, men säg aldrig någonting om vad som händer i det här rummet. Sa hon, och jag tyckte det var så skönt alltså. Men så att det är väl en del av en process att läka lite grann, att inte omedelbart känna för det första att oj, det här är innehåll, för att det är inte innehåll, det är ens liv alltså. Och för det andra att inte känna att det måste berättas för någon annan, att jag inte ens måste berätta det för min fru, utan det finns saker som jag verkligen kan behålla för mig själv. Och det är ju för mig då, som är har varit ett ständigt läckage, så är det en otrolig insikt att man behöver inte, att man måste inte berätta för människor allting. Den insikten är ju, det kanske låter fånigt, men för mig den är ju allt alltså.
Men vad ska du livnära dig på? Du har varit i yrke nu 10-15
år. Nej, men alltså fan vilken bra fråga, för att det är ju min stora, det är klart att det är en stor skräck. Jag kan ju det här har jag ju gjort länge, och fan vad jag börjar bli bra på att liksom, men jag skriva om mig själv. Det här är, jag är, för att, och jag är ju väldigt rädd för att jag inte kan till exempel skriva fiktivt, därför att jag kanske inte har den här gestaltnings, den här förmågan, jag kanske inte har det bara helt enkelt, och det gör ju mig väldigt rädd. Jag har ju försökt skriva fiktiva romaner och misslyckats med alla.
Men du har ju fler i familjen, du har ju fler syskon, de kan ju få varsin bok.
Ja, exakt. Nej, men jag tror att det är, ja, men du menar ingenting illa med det där, men jag tänker att det där är liksom, det där, så där ser man ju inte till Knausgård. Nu ska jag inte jämföra med Knausgård, men det finns, det är liksom någonting som i mitt skrivande.
Jo, jag skulle gärna säga det till honom.
Ja, men skulle du verkligen det? Alltså, det jag menar lite grann är att liksom, det finns någonting i det självupplevda som har blivit fult för mig och några andra, därför att jag kommer från en blogggeneration på något sätt, att det, som, det kan aldrig bli konst då, eller det kan aldrig bli kultur eller någonting, som jag blir allt mer förvånad över, och som jag numera också kan säga, nej men det där är inte okej. Så att jag, när du säger så här, vem ska du skriva nu om, det finns en brorsa också, då tänker jag så här, nej, det där är inte, det där var hafsigt, kan jag tänka då, och kan jag säga då, och det vill säga, nu sa jag det också. Ja. Men du fattar vad jag menar. Ja.
Vi börjar komma lite mot slutet nu.
Ja.
Vi har suttit drygt en timme faktiskt. Hur har det känts, den här bubblan som jag talade om? Nej, men infann den sig?
Jag tyckte den infann sig, vilket gör att jag nu då, när jag återigen tar in publiken, så får jag då ångest över att de har suttit där. Ja. Men du fattar vad jag menar. Men ja.
Vad ska du göra ikväll då?
Jag ska signera en gång till någonstans utanför mässan, och sen så, jag kommer signera här också tror jag, eller hur, någonstans. Ja, och sen så ska jag äta middag med min agent Filip Sane, och sen ska jag hem och sova. Starkt slut här.
Alex Schulman, tack för idag.
Tack så mycket.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst, det var Alex Schulman. Mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano, Kevin MacLeod spelade stycket Snowdrop och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.